Vi kan göra så att vi kan stå upp och lyssna till evangelietexten, tycker jag. Det kan vara skönt att få sträcka på sig också. Matteus 5, 38-48. Jesus sa, ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd den andra mot honom. Och om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blir sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda, över goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha lön för det då? Gör inte tullindrivaren likadant? Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på den, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Varsågod och sitt. Den här texten, den har satt huvudbry i människor så långt länge den har kunnat läsas, skulle jag nog vilja påstå. Och kanske en av de mest välkända texterna också i Bibeln. Den har travasterats. Man kan få den nedkörd i halsen på sig faktiskt, om man talar i kristendomens namn. Senast jag fick vara med om det så var det i en dispyt med en journalist på nättidningen Lidköpings Nytt. Jag blev anklagad för att inte ta en konflikt som journalisten själv i fråga tyckte att jag borde göra. Och då fick jag då höra det då att ja, du ska väl vända andra kinden till, förstås. Och framförallt då den meningen används ju då ibland som ett hån, va? Ett tecken på ett något slags mesigt förhållningssätt som vi kristna skulle liksom ha till vår omvärld. I ärlighetens namn så är det ju inte så lätt att lyda de här buden, va? Eller hur? Förr eller senare så rinner det över. Och förr eller senare så får man nog. Jag har tyvärr träffat ganska många mycket fromma kristna som har svalt och svalt och svalt oförrätter genom åren så till den grad att bitterheten pyser ut genom ögon och öron på dem. Det är inget roligt att se det. Det är inte roligt att se och höra folk som påstår att de älskar sina fienden fast de egentligen enbart förtrycker sina känslor och rädslan och förbittring, vet ni, det är svårt att dölja. Det är svårt att dölja och inte sällan så hänger sig människor som har råkat ut för detta också åt fanatism och demonisering. Alltså där de istället, alltså man flyttar ut konflikterna i andevärlden någonstans och skyller på djävul och demoner eller på sataniska konspirationer som ställer till det för dem. De skulle dock aldrig medge att de trots detta inte djupt älskar sin fiende. Däremot befarar de att Gud i sin vrede kommer att straffa densamme med evig eld. Detta har jag hört så många gånger så att jag har fått nog av det. Kort sagt, det är svårt att hitta balansen i den här texten. Likväl som hela bergspredikan är det. Det är ju taget ur bergspredikan. Och Jesus han rör sig liksom i ytterområdena för vad som är rimligt men ändå rätt. Va? Och i de här lägena så kan det faktiskt vara klokt att zooma ut. Att ta ett steg tillbaka, att betrakta det som sägs inte från ett närmare perspektiv utan från ett längre perspektiv. Det brukar bli tydligare då. Och jag har försökt att göra detta, tro mig, det därför att jag tror det är nödvändigt. För jag har ju då som så många andra av er här, jag har verkligen haft svårt att älska den som enbart haft för avsikt att trampa på mig och skada mig. De är inte så många men de har förekommit. Och jag kan bara då föreställa mig vad den känner då som har bevittnat sin familj blivit våldtagen, torterad, massakrerad. Eller som har tvingats bort ifrån allt man äger och har kärt. På flykt från galningar som bara vill se en död. Det första som slår mig när jag då backar perspektivet är det som kanske egentligen tycker jag borde vara rubriken i den här, till den här texten, och som jag också tror är nyckeln av förståelse till den. Värj er inte mot det onda, säger Jesus. Värj er inte mot det onda. Ryck ut den texten ur sammanhanget en liten stund bara och så smaka på den lite så här. Värj er inte mot det onda. Eller visst är det så här va? Alltså, vi har konsekvent ifrån söndagsskolan och upp till ålderdomen så har vi tolkat det här som försvara er inte. Försvara er inte mot det onda. Eller ännu värre, låt det onda drabba er och finner i det. Lägg er platt för allting, ställ ingen ansvarig för sina handlingar. Skyll gärna på djävulen och konspirationen men aldrig på den som faktiskt gör er illa. Låt aldrig den som faktiskt gör det onda stå till svars. Och det här kan omöjligt vara en korrekt tolkning. Nu kan man gå på djupet här alltså. Det vet jag, man kan försvinna ner i labyrinter av tolkningsresonemang så vi aldrig kommer upp mer. Och det hinner vi ju inte här idag va. Så därför raskar vi på lite och vi tar nyanserna senare sen i våra samtal. Värjer inte från det onda. Jag tror att det här ordet värjer som översättningen då har valt, översättaren har valt. Det är det som ställer till det. Vi läser försvara oss. Vi läser gömma oss. Vi läser undgå. Jag läser idag bortse inte från det onda. Bortse inte från det. Ibland så presenterar vi den kristna tron som något fullkomligt redan här och nu. Och det är väl inte fel att man talar väl om sin vara, liksom det man tror på. Det. Men den kristna tron, så som den är här i vår gemenskap, är inte ett alternativ till det onda. Ibland säger vi att om bara människor blir frälsta så försvinner det onda. Det gör det inte alls. Och det beror på att det onda är en realitet i vår verklighet. Vi är själva allihopa potentiella bärare av det och det kommer att förbli så. Ända till den dag Herren kommer och eftertexterna då rullar för den här världens historia. Om jag köper en ny bil så har bilen naturligtvis presenterats för mig och marknadsförts som någonting totalt fulländat. Och visst är den bra. Ny teknik, modern design, nytt säkerhetstänk. Det är klart att en ny Volvo i alla avseenden är bättre än gammal Amazon. Men reklam är en sak och verkligheten en annan. Och det finns då också klara villkor. Fast jag då byter upp mig. Och även den här bilen måste skötas, måste servas, repareras, den måste underhållas. Och i garantiavtalet så kan jag läsa, det finns stilt att det är ganska mycket som kan drabba mig. Och det kan bli väldigt, väldigt dyrt om jag bortser ifrån det. Om jag går in i ett avtal, mitt livsaffär, en anställning, ett abonnemang, en försäkring, en ny villa, vad som helst av allt det här som kan göra mitt liv bättre och rikare, så måste jag även där alltid läsa det finstilta. Jag måste ta del av och förstå vad det finns för risker. Jag måste förstå hur verkligheten ser ut. Även vad gäller det tråkiga, det svåra, det hotfulla. Och jag kanske både kan och bör skriva på detta. Jag bör ta del av det. Jag bör göra det, men jag måste veta på vilka villkor. Att bortse från det finstilta i livets alla val och möjligheter Om man gör det så blir man förr eller senare drabbad av ganska stora bekymmer och besvikelser. Detsamma gäller ju det finstilta i livet självt. Alltså någonstans så bör vi och vi ska acceptera det. Vi ska ta till oss detta. Även det, ska vi säga, det avtal som Gud själv vill sluta med oss i livet. Men det onda är en realitet. Förgängelsen är verklig. Mortaliteten, dödligheten bland oss människor och för övrigt allt skapat är alltid och överallt 100%. Detta är sanningen. Och inom kvantfysiken så används en formel som lyder: allt som kan hända, det kommer att hända. Allt som kan hända, det kommer att hända. Edward Murphy känner ni ju till, va? Eller hur? Det var ju han som... Nej, det gör ni ju inte. Det gjorde inte jag heller. Först jag googlade på honom. Han utvecklade USAs flygvapen på 1940-talet. Och han myntade någonting som hette Murphys lag. Och det kanske ni har hört. Och han har ju då spetsat till det här lite grann och säger att om någonting kan gå fel, säger han, då kommer det förr eller senare att göra det. Om någonting kan gå fel, då kommer det förr eller senare att göra det. Så är det. Det betyder däremot inte att allt ont kommer att drabba mig och inte heller just nu. Eller hur? Och det betyder heller inte att jag är automatiskt skyldig och ansvarig för allt annat ont som drabbar den här världen. Men det betyder att även det onda, det icke önskvärda, det man inte vill se och veta av, det som man egentligen vill värja sig emot, hoten, riskerna, döden och allt detta, är en realitet. Bortse aldrig från det. På 70-talet, kanske det var 80-talet, så pågick en kampanj från kyrkan där man använde någonting som faktiskt såg ut som en sån här slogan. Jag vet. Det står så här: det går en bro från tro till ro. I själva verket var detta ett citat av Bo Sättlind från psalm 303. Det finns en väg till himmelen. En av stroferna där: det går en bro från tro till ro. Nu ska man inte göra dogmatik av poesi, va? Det ska man akta sig för. Och Bo Sättlind är en aktad författare och psalmen är vacker. Men den som menar att den kristna tron är ett sätt att undgå livets strider har faktiskt underlåtit sig att läsa det finstilta. Ro i det här sammanhanget behöver tolkas som frid, tror jag. Eller bestämmer jag? Ibland måste vi ta en strid ändå. Vi måste ta strider med oss själva, men också med vår omgivning, för att alltså få den här ron, eller hur? För att nå välbefinnandet, för att finna frid, så måste vi ibland utkämpa kamper. Och ibland måste vi också gå i klinch med det onda för att nå det goda. Ibland vinner vi. Tron kan och bör ge oss möjlighet att välja de goda striderna. Att förstå skillnaden också mellan vad som går att vinna och vad som inte går att vinna. Om man förstår den skillnaden så brukar det också öppna för ro. Tänk på han som blev av med skjortan där i texten, va? Ni vet, det kommer fram en gubbe och säger: så är du, jag vill ha din skjorta. Så står det så här: om någon vill processa med det för att få din skjorta genom manteln också, säger Jesus. Alltså, vad är det som händer? Du, jag vill ha din skjorta. Ja, men du kan ta manteln också. Alltså, det står inte låt honom ta skjortan. Eller låt honom ta. Det är ett aktivt val från den här killen liksom. Han sätter sig på förövaren på något sätt genom att ge honom manteln också. Ganska genant är det egentligen för den här som kräver det här. Men kanske det också kan vara ett sätt att visa vad som är viktigt och vad som inte är viktigt här i livet. Men det avgörande då är ju att inte bortse från det onda. Älska din fiende. Nu börjar det bli jobbigt, tycker jag. Älska din fiende. Jag fick höra ett uttryck häromsistens. Jag brukar sitta hemma och leka med någon sån här liten musikstudio så där. Jag gör lite musik som ingen vill höra på. Mer än min fru. Hon tycker det är bra. Och skickar det där, då gjorde jag det när jag höll på och lekte med detta. Så skickar jag en mixning, om ni vet vad det är, när man har spelat in alla sina instrument som man tycker låter så fruktansvärt bra. Och man tänker, åh vad jag är begåvad. Och så mixar jag ihop allt det här och så skickar jag det till min äldste son Ulf. Och han jobbar ju då professionellt med sånt här, har gjort i många år. Och han säger då, brukar säga, det är för mycket bara, säger han. Det är för mycket, säger Uffe. Ta bort det här, ta bort det där, ta bort det. Och jag säger, nej. Det vill jag verkligen inte, för det är så snyggt. Och då säger han, kill your darling. Kill your darling, säger Uffe då. Det är så man lyckas. Ja, det är ju engelska då, va? Döda din älskling. Det är ett förskräckligt uttryck. Döda din älskling. Det är faktiskt ett begrepp som används av många som håller på med konst och kultur. Och så här. Författare, konstnärer, jag tror kock. Också, sådana som lagar mat och så. Alltså man måste välja bort en del av det där. Man måste faktiskt plocka bort en del av det där som man tycker så mycket om, för att det inte ska bli en gegga av alltihopa. Alltså lyssna på det. Kill your darling. Och så vänd på det. Bak och fram, vad blir det då? Love your enemy. Eller hur? Alltså, döda din älskling blir, om man vänder det bak och fram, upp, ut och in, så blir det älska din fiende. Det är genialt. Love your enemy. Så uppfattar jag Jesus i den här texten. Då blir det begripligt för mig. Alltså det är ungefär ett liknande uttryck, fast tvärtom. När jag går från tro till ro. När jag tror att jag går från tro till ro och sen upptäcker att verkligheten i detta jordlivet ideligen gör sig påmind. Gå och läs det finstilta. Acceptera det. Acceptera det. Hantera det. Använd din vishet, din kärlek, din kraft, dina insikter, allting du har. Hantera det, men acceptera det. Bortse inte från det. Inom militären finns det ett liknande uttryck som säger att det gillar läget. Det är faktiskt militärerna som har hittat på det. Alltså om du inte accepterar verkligheten, hur illa den än ser ut, så kan du aldrig vinna en seger. Värjer inte mot onda, säger Jesus. Gilla läget. Love your enemy. Tro och strid är kanske en mer biblisk kombination. Och kanske också en mer sann livsbeskrivning än just tro och ro. Kanske är det så när man i tro vågar ta de här goda striderna, att det är där ron finns att hämta. Kanske är det också så att där tron finns kan man också utstå det som inte går att vinna. I strid och ro. I tvivel och tro, i den paradoxen är vi ämnade att leva. Andante ska nu sjunga en sång. Stickarna har skrivit sånger faktiskt. Jag vill avsluta den här predikan med att citera ett par fraser där. Får jag det? Tänd alla ljusen i vinterns spår. Fyll alla husen med sång om vår. Öppna famnen för en förtryckt. Säkra hamnen för den på flykt. Och låt mig bo där tvivel möter tro. I en mylla där hopp kan få gro. Som en våg av liv och lust som svallar mot min kust. Varsågoda.